Sådär, hjärtligt välkomna till den här presentationen om Security Development Lifecycle. Jag ser jättemycket fram att få prata i ungefär en timme om vad säker utveckling kan innebära för företag och för organisationer. Och hoppas att ni går ifrån presentationen och känner er lite mer bekväma i vad SDL eller Security Development Lifecycle består av. Och hur ni kan ta del av den tekniken för era egna organisationer och företag och naturligtvis individuellt. Hur ni kan bli bättre utvecklare och fokusera på säkerhet. Det som naturligtvis man kan fråga sig först och främst det är ju om säkerhet överhuvudtaget är viktigt. Och det här är någonting som blir allt mer relevant när vi tittar på medialt och när vi tittar på intryck från applikationer, operativsystem, webbläsare, allt möjligt egentligen så inser vi ganska snart att säkerhet är en otroligt viktig funktion och en feature i produkter och tekniker som inte alls är någonting som vi bör förkasta utan någonting som kräver mycket kompetens och också naturligtvis mycket insikt i att hantera både utvecklingsmässigt men också från ett tekniskt perspektiv eller administrationsperspektiv. Har vi också kan vara medvetna om är att utvecklingen av det som vi kallar för cybercrime har gått väldigt fort och det har också förändrats väldigt mycket de senaste åren. Vi har gått ifrån att ha de första attackerna egentligen var på lokala nätverk, man spred virus helt enkelt med att syftet att orsaka skada i slutet på 90-talet, början på 90-talet till att flyttat oss via interneteran. Och maskar och fortfarande skadehantering över nu till en mer ekonomisk aspekt på cybercrime och hur företag och illvilliga hackare egentligen vill orsaka så mycket skada ekonomiskt för andra organisationer och företag som möjligt. Naturligtvis kan vi också börja se hur en ekonomisk aspekt börjar bli relevant. Kunna påverka opinioner och sådana saker genom hackningar och vi har sett sådana attacker sker både i Sverige och utomlands. Jag vill be er, när jag ändå har er på tråden här, att göra en mute på era mikrofoner och om ni inte har några frågor att ställa så att vi inte stör varandra. Det vore jättesnällt också. Bra. Det som också är intressant att se de senaste åren vad som har hänt är hur det faktiskt till och med går att mäta ekonomiskt vad attacker egentligen har för påverkan och varför det faktiskt är intressant, om vi ska vara lite elaka, för attackerare att attackera andra företag. Vi ser hur det finns priser på kreditkortsnummer, kompletta identiteter för inloggningar mot olika typer av system för att kunna iklä sig andra roller och andra personligheter. Eller helt enkelt bara kunna köpa färdiga uppgifter för att kunna koppla upp mot andra individers bankkonton. Finns det priser på vilket naturligtvis gör oss oroliga och någonting som betyder att vi behöver bli bättre på att skydda våra kunder och använda våra applikationer för att de här attackerna ska uppstå. Och det här kräver naturligtvis en ökad fokus på säkerhet från alla roller inom en utvecklingsmetodik och utvecklingsprocess. Det som vi också ser en positiv trend från vissa avseenden men negativ trend i andra avseenden, det är att de senaste årens attacker har betydligt minskat mot operativsystem och istället skiftat till att gå på applikationer och högre upp i stacken egentligen. Det här är någonting som naturligtvis också gör det betydligt mer relevant att säkra sina applikationer men också någonting som kan göra att man kan känna sig tryggare med det operativsystem man kanske investerar i. Men det här betyder ju också att det är inte bara de som utvecklar operativsystem som måste tänka på säkerhet utan nu för tiden är det betydligt mer viktigt att man analyserar alla typer av applikationer för att se till att man har en bra kompetens inom företaget oavsett vilka typer av applikationer man bygger. Vi ser också att majoriteten av sårbarheter hos tredjepartsapplikationer faktiskt ligger i den stora massan, alltså egentligen hos mindre och mellanstora ISV:er som vi kallar för Independent Software Vendors, istället för hos de absolut största. Och där kan också visserligen sända en signal till att det är bara de största utvecklingsföretagen som har råd att investera i exempelvis Security Development Lifecycle. Men det är inte riktigt sant faktiskt. Det går att applicera Security Development Lifecycle SDL även för mindre företag och jag också hoppas att kunna bevisa och förklara det under den här presentationen. Det här är i alla fall en karta över hur attacker och sånt ser ut. Det finns naturligtvis mer information som ni kommer få senare under presentationen med länkar till vad SDL finns och läsa mer om. Så vad gör då egentligen Microsoft för att stävja de här attackerna och hur agerar vi själva? Och historiskt så har Microsoft innan 2002, om jag ska vara lite burdus, haft en dålig story när det gäller säker utveckling och säkerhet. Det finns praktexempel i både böcker och artiklar som beskriver hur arrogans tidigare har varit ett skydd för att slippa hålla på och implementera säkerhet och våran produkt i alla fall säkrare än någon annan, så det är sådana mentalitet. Men i början av 2002 så skrev Bill Gates ett memo som kallas för Trustworthy Computing, och det också satt en helt ny prägel på hur Microsoft angrep säkerhet och hanterade säkerhet både internt och externt. Bland annat så ledde det till den första security-pushen för Windows, där hela utvecklingen av Windows Server 2003 helt och hållet stannade upp i ett par veckor. Och alla utvecklare och alla relaterade personer i projektet utbildades i formell säker utveckling. Allt ifrån kodanalys, testning, granskning, processer, olika typer av attacker, sårbarheter och sådana saker. Det var någonting som också gjorde att Windows Server 2003 fick en betydligt högre säkerhetsranking än tidigare versioner av serverprodukterna. Och någonting som också visade ett extremt bra resultat. Och därför så implementerades också sen säkerhetspusher, eller så kallade Final Security Reviews till andra produkter och blev en naturlig del av Microsofts produktutveckling. Vad som sedan hände i 2004, det var att Microsofts ledningsgrupp uppe i Steve Ballmer-nivån egentligen klubbade igenom att SDL ska användas för alla produkter som utvecklas, som då egentligen exponeras för risker, potentiella risker på exempelvis internet, eller att de faktiskt då hanterar känslig information och data. Och det här är inte ett och, det är ett och eller förhållande mellan det här. Det betyder att finns en formell definition att om våra produkter, den här produkten som vi just nu utvecklar, har vissa av de här typerna av beteendena eller olika typer av exponeringar, så ska de formellt genomgå en Security Development Lifecycle i en formell SDL också. Vilket ställer en del krav på organisationen och processen och naturligtvis också en del av kompetensen på de som utvecklar produkterna. 2005-2007 så utökades SDL med automatiska egentligen möjligheter att testa med verktyg, granska koden med analys, olika hanteringar för krypteringsalgoritmer och signeringsrutiner, hur vi hanterar privacy- och integritetsfrågor. Och även där gjordes ett stort rigoröst arbete av att analysera C++-moduler och C++-kod, headerfiler, metoder, klasser och sånt egentligen, och implementeras till och med olika runtimes, som där SafeC-runtime, för att kunna använda i C++. Plus att man också gjorde att man bannade en hel del API:er i C++ som helt enkelt bara var för osäkra, baserat på att hotbilden hade förändrats de senaste åren. Vad som också sker i den tiden är att Windows Vista går igenom SDL, den formella SDL, som det första operativsystemet. Och då egentligen helt också formellt, och det har också levererat ett jättebra resultat. Idag så försöker vi att få, vi har ju dokumenterat den här utvecklingsprocessen SDL på flera olika aspekter och sätt, både som integrerade verktyg för olika typer av produkter, men också egentligen som dokumentation och arkitekturiska riktlinjer. Och idag så försöker vi, precis det som jag gör nu egentligen, evangelisera hur vi och andra kan ta till sig SDL genom olika typer av resurser och webbsidor, artiklar och liknande. Det här är någonting som vi hoppas fler och fler ska ta till sig, och vi ser också hur fler och fler företag intresserar sig och använder SDL som en formell process i sin utvecklingsmetodik. Till och med våra konkurrenter använder SDL, och det är någonting som naturligtvis sänder ett visst bevis till att det här är någonting som verkligen fungerar. Och SDL formellt egentligen, om man ska starta en kort liten definition av vad det innebär, så är SDL ett initiativ som går ut på att säkra applikationer som utvecklas ska helt och hållet börja i att man använder säker design. Det är ingen skjutjärnskodning som gäller här och börja koda från dag ett, utan det här är en formell process som injiceras eller läggs parallellt med den vanliga utvecklingsmetodiken, där det finns en hel del olika steg egentligen som en utvecklingsprocess går igenom, och här finns också då moment i varje steg som ska uppfyllas. Jag kommer gå igenom den här stegen som vi ser längst ner med de sju stegen lite senare eller inom kort. Grundprinciperna som däremot är väldigt relevanta att känna till, det är att En produkt ska vara säker by design, alltså när vi designar den ska vi hela tiden ha anspråk på säkerhet och tänka från säkerhet. Och den ska vara också secure by default, vilket egentligen innebär att om det finns en potentiell risk i en funktion eller ett API och liknande, så ska den säkra implementationen vara den som förespråkas. Det finns historier som säger att tidigare så implementerade man den osäkra, så skrev man i dokumentationen hur man kunde stänga de här luckorna, och sånt får helt enkelt inte finnas längre, utan nu är det säkert från början, och istället så skriver man i dokumentationen potentiellt hur den här attacken skulle ändå kunna användas om man gör vissa konfigurationsförändringar och liknande. Men det är säker by default. SDL innehåller också både krav och rekommendationer. Och där vi egentligen säger att kraven är någonting som måste uppfyllas om vi är använder en formell SDL-implementation i vår process. Medan rekommendationerna är någonting som egentligen är inte nice to have, utan mer egentligen någonting som absolut rekommenderas. Men kraven för att kunna säga att vi har använt SDL fullt ut, så måste alla de här vara uppfyllda. Och det är naturligtvis någonting som finns ganska mätbara punkter som måste uppfyllas, som man kan lära sig mer om när man verkligen börjat implementera SDL. Så frågan är egentligen, fungerar det här då? Finns det några bevis på att SDL verkligen genererar ett bra resultat? Absolut. Det som jag tycker kanske är mest stolt över, det är att till och med våra analytiker på Gartner och Forrester och andra typer av analysfirmor betraktar Microsofts initiativ runt Trustworthy Computing och SDL som något som faktiskt sätter oss som ledare på marknaden när det gäller säker utveckling. Den här processen är välrenommerad och någonting som fler och fler företag väljer att implementera. Och även det är naturligtvis ett bevis på att det är någonting som fler och fler ser nyttan av. Men det kan också vara relevant att ta med sig vissa siffror och få se hur man egentligen kan mäta den här framgången med Security Development Lifecycle. Ett mättal som vi använder internt, det är när en produkt har lanserats och egentligen vi tittar tillbaka på det senaste året efter RTM. Hur många säkerhetsrelaterade patchar har vi egentligen släppt? Och tittar man då exempelvis på den här grafen som då visar skillnaden mellan Windows XP och Windows Vista efter 12 månader, så ser vi att innan SDL fanns egentligen och användes implementerades, så hade Windows XP i det här fallet 119 stycken säkerhetsrelaterade sårbarheter. Medan Windows Vista hade 66 stycken säkerhetsrelaterade sårbarheter. Och det här är alltså en minskning med 45%. En annan siffra som jag tycker är en annan produkt som också gått igenom samma rigorösa säkerhetsarbete är SQL. Där det också har minskats väldigt mycket säkerhetshål, och SQL 2008 har ännu färre egentligen. Så det här är naturligtvis något som är positivt. Det som man också kan ta med sig när man tittar på de här siffrorna, att 45% och 91%, vad innebär det egentligen? Ja, där får man faktiskt ta och applicera det på sin egen utvecklingsmetodik. För oss så innebär det att 45% av eller 45% så här, ta 91% utav minskade sårbarheter för SQL. Det innebär att den summan pengar som användes tidigare för att implementera patchar för säkerhetsrelaterade frågor kan vi nu alltså helt enkelt använda för vidareutveckling och forskning över hur vi tar produkten till nya marknader eller till implementera nya funktioner, nya features framöver istället för att patcha. Och det är naturligtvis någonting som är väldigt mätbart när man börjar titta på mantimmar och manmånader som används för utveckling och naturligtvis för patchning. SQL är en av de produkterna som har absolut bäst track record, och speciellt om man jämför med exempelvis konkurrenter. Så SDL är någonting som fungerar, och här tror jag också att de här siffrorna är bra att ha med sig som utvecklare och arkitekt i exempelvis en diskussion med ledningen för att verkligen försöka få stöd för att SDL är någonting vi ska använda oss av. Det som man kan backa tillbaka lite kort och säga att om man ska säga någonting i SDL som är den absolut viktigaste aspekten, någonting som gör att SDL kommer att fungera, så är det att vi måste ha ledningens totala stöd för att SDL kommer att användas. Och det betyder att ledningen i företaget, ända upp till företagsledningen, säger att det här är en metodik, ett delmoment eller ett moment i vår utveckling som alltid ska följas. Och då finns det inget sätt att komma undan kraven exempelvis som sedan behövs. Vilket också betyder att när en produkt ska till att lanseras, om man inte uppfyller alla SDL-krav, så kommer inte produkten lanseras. Och det är ledningens stöd för det beslutet, även fast vi ligger väldigt nära exempelvis lansering. Så hur får man då ledningens stöd? Ja, det vi kan titta på när vi har haft presentationer och tittat också på diskussioner med chefer och i beslutsfattande positioner är att bara prata kvalitet är inte någonting som garanterar god säkerhet. Ofta så brukar man komma till diskussionen att ledningen säger att vi har en hög kvalitet på det vi utvecklar. Vi använder test-driven development eller vi använder andra olika typer av metoder. Men det här är absolut ingenting som garanterar just en god säkerhet. Säkerhet är en väldigt specifikt område i kvalitetsarbetet. Vad man också kan börja fundera lite på när man diskuterar är att inte kanske prata just om specifikt säkerhet. Det kan vara svårt att säga att vi tror att det kommer att kunna ske attacker på produkten på det här sättet eller senare när vi har lanserat. Eller det kan bli så här. Det är väldigt svårt att sia om vilka attacker som kommer att ske. Istället så ska vi försöka fokusera på det som är statistiskt korrekt och det som vi verkligen kan bevisa. Exempelvis de siffror som jag visade alldeles nyss om uppdateringar, patchar och också naturligtvis ta och prata om risk. Vad som kan ske om våra kunders information och data, den känsliga informationen som kanske lagras inom datacentren eller databasen, kommer på fri fot om den attackeras och exponeras. Och det här är inte konstigheter. Vi kan ju titta bara på de senaste mediala uppmärksamheterna som har skett där lösenordsuppgifter har spridits för vinden egentligen efter hackningar eller uppgifter om interna nätverk och känsliga uppgifter om kreditkortsnummer. Så det här är absolut något som man kan backa tillbaka till och kanske till och med spara på sig inför ett arbete med ledningen eller en diskussion med ledningen varför SDL är relevant även för vår organisation. Så att var saklig, ha mer statistik, prata inte så mycket om att det kan hända utan mer inte fokusera på vad händer, vad är värsta scenariot som kan uppstå om det här händer. Inte om, utan när det händer, vad är det egentligen som kan hända då. Våra vanliga utvecklarseminarier är också lite mer detaljerade än det här fluffet. Så därför ska jag också ta och gå in lite nu mer på detaljer och visa vad är det som egentligen innebär SDL. Och vad är de olika stegen, vad är de olika momenten i processen. Och börja egentligen helt och hållet från utbildningsperspektivet och så gå igenom hela den här stegen tills vi har kommit till mål egentligen. Jag kommer också lägga en lite ytterligare tid på just implementationsfasen egentligen, utvecklingsfasen, där vi kommer titta på lite vanliga sårbarheter och attacker. Utbildning är det första som sker och det här är också någonting som kan sägas är ett väldigt, väldigt viktigt moment. Om jag också ska vara lite burdus så kan man också säga att det finns egentligen inget moment i SDL som är viktigare än något annat. Eller helt enkelt, det finns inget moment i SDL som du kan prioritera bort för något annat egentligen. Det är för att hade det varit så att ett moment hade varit förkastligt eller någonting som varit mindre viktigt så hade det inte varit med i SDL. Det är också därför processen är så formellt strukturerad som den är. Men utbildningen i alla fall där vi börjar är ett väldigt viktigt moment och någonting som egentligen påbörjas väldigt tidigt i fasen. Och också är som en kontinuerlig process där man ser till att alla utvecklare, åtminstone enligt SDL, så ska 80% av alla som är med i utvecklingsarbetet vara utbildade. Inom exempelvis säker design, hotbildsmodellering, säker utveckling i form av vilka vanliga attacker och sårbarheter är utvecklare vanligtvis dåliga på att hantera. Och hur skyddar man sig? Testa, vilka verktyg har man för testning av säkerhetsrelaterade utmaningar? Och naturligtvis integritetsfrågor. Här kan man sätta sådana mål exempelvis för sina utvecklare, sina arkitekter eller sina testare. Att alla ska genomgå ett visst antal klasser, ett antal utbildningar, ett antal utbildningsdagar kontinuerligt inför en produktutveckling. För att se till att man alltid är uppe på banan när det gäller det senaste arbetet runt säkerhet. Så utbildning är väldigt viktigt, någonting som fler och fler börjar ta till sig och speciellt på Microsoft så är utbildningen någonting som även den har stöd från ledningen. Så att alla utvecklare på Microsoft måste genomgå utbildning i säkerhet och inte bara en gång utan kontinuerligt vidareutveckla sig när det gäller säkerhet. Och gärna också bredda sitt spektrum för att lära sig olika typer av discipliner som testning eller design eller bara formell utveckling. Den andra fasen i processen är kravfasen egentligen, eller kravsteget. Och i den här fasen när man kliver in i lämnar utbildningsfasen eller lämnar åtminstone den delen av fasen och känner att man är bekväm med att vi har en process med utbildning som fungerar. Så går vi istället över till att definiera vilka roller och ansvar är det som ligger för respektive person och respektive projekt. Exempelvis kan det vara helt enkelt så att ska projektet överhuvudtaget använda SDL? Och här finns det då exempelvis för Microsofts perspektiv definitioner för om ett projekt eller en produkt är aktuell för att använda en formell implementation av SDL eller om helt enkelt bara ska välja att använda delmoment som kodgranskning, någonting som är väldigt automatiskt och repetitivt eller kanske enkelt att implementera bara i byggprocessen. Men när man har sagt att projektet ska använda en formell SDL så är det också någonting att, en viktig del att faktiskt definiera vem som är totalansvarig för säkerhetsarbetet. Det är också den personen som i slutändan har ett veto och egentligen säga att ja, innan vi gör RTM eller innan vi släpper produkten till marknaden så har den här personen veto att säga ja, vi är okej enligt SDL. Vi kanske inte har implementerat alla funktioner som hade tänkt på projekten, men enligt SDL så är vi helt okej. Och därför godkänns produkten av den säkerhetsansvariga personen. Här behöver vi också bestämma vilka krav och mål vi har med utvecklingen. Bestämma exempelvis buggnivån för tillåten lansering. Också titta på vilka verktyg egentligen ska vi använda. Vilken källkodshantering, vilka rutiner för källkodshantering ska vi använda. Hur ska vi hantera buggar och processen för buggar. Och även naturligtvis vilka rutiner som vi redan har implementerat i företaget. Eller vilka rutiner som är relevanta att implementera den närmsta tiden för att kunna nå i mål med ett korrekt implementation och användning av SDL. Här definieras också integritetsmål, alltså vilken typ av data ska lagras på specifikt sätt. Om vi har känsliga uppgifter som vi vet att vi kommer jobba med i det här systemet, vilket är den mest känsliga? Hur ska den hanteras? Vilken nivå av säkerhet ska vi hantera runt den? Och vilken information eller integritetsinformation ska vi absolut inte lagra och spara, utan hur ska vi kunna hantera den på ett annat sätt? Det här är någonting som tas upp väldigt tidigt i fasen och väldigt tidigt i utvecklingen, därför det är ett så centralt moment för hela informationen, eller för hela utvecklingen. Sedan kliver vi in i designfasen. Här så försöker vi naturligtvis att direkt titta på vad är det vi redan är duktiga på? Vad är det vi har för erfarenheter? Hur ser vår process ut innan vi implementerar eller inför SDL? Vad är det vi kan direkt jacka in för typer av verktyg och moment i? Och vilka moment vi ska hantera dem? Vilka moment är det som är tydligast att korrelerar med SDL? Men också försöka se till att hela cykeln av alla inblandade följer de rekommendationer som är etablerade och som då egentligen ska följas baserat på att vara korrekt formellt använda SDL enligt de krav och specifikationer som finns. Här införs också någonting som kanske inte så många är vana vid. Och det är något som kallas för hotbildsmodellering eller threat modeling. Och det här är någonting som man gör på alla existerande projekt som är relevanta för den här produkten som vi just nu är på väg att bygga. Det kan ju faktiskt vara så att vi har komponenter som vi kommer att konsumera och använda oss av. Då gör man hotbildsmodellering på de komponenterna, de befintliga projekten. Och naturligtvis hotbildsmodellering på de projekt som kommer att skapas i samband med utvecklingen, de nya projekten. Och samma sak om det har skett uppdateringar av tidigare projekt, versioner som har branschas exempelvis, så ska de också göras hotbildsmodellering på. Allt därför att vi ska ha en korrekt hotbildsmodell när vi går ur designfasen som vi hela tiden ska kunna relatera till, dokumenterad och som vi alltid ska kunna ha uppdaterad för att just se till att vi ligger till, vi gör rätt implementationer och rätt investeringar vid utvecklingen. Hotbildsmodellering är egentligen en process för att förstå vilka hot som är aktuella mot en applikation. Det här kräver väldigt mycket kompetens, väldigt mycket förståelse och naturligtvis någonting som återkopplas tillbaka i utbildningsdelen. Att förstå vilka är de vanligaste attackerna som sker på marknaden just nu, historiskt. Och kanske till och med vara rätt så uppläst på säkerhet och se vilka attacker det är som potentiellt kan mynna ut framöver. Här är det också viktigt att skilja på hot och sårbarheter, där hot då egentligen är det som eller något som en hacker eller en attackerare kan tänkas att försöka för att förstöra applikationen. Medan en sårbarhet egentligen är en specifik attack eller ett specifikt sätt som det här hotet kan användas på. Som exempelvis en buffer overrun eller en aritmetisk overflow och sådana saker. Men hotet är inte just den sårbarheten. Hoten är större än så och det är hoten som är viktigast att dokumentera och identifiera i den här fasen. Här finns det ett verktyg som heter SDL Threat Modeling Tool. Det här är ett verktyg som Microsoft själva använder för att då definiera lager och definiera egentligen vilka komponenter i produkten använder vilka komponenter. Och naturligtvis också då med det här verktyget så kan du automatisera och egentligen få ut en matris egentligen över vilka hot är potentiella i det här lagret baserat på vad du definierar när det gäller data, hur kommunikationen sker och vilka protokoll. Och också då baserat på olika typer av modeller för att se vilka hot finns, vilka sårbarheter finns och även också vilka försvar eller mitigations finns det för att skydda sig emot dessa hot och sårbarheter när det blir aktuellt att börja med implementeringen. Det här gör att man får egentligen en basplatta att stå på och veta att den här komponenten som vi håller på att bygga i gränssnittslagret eller i databaslagret kommer att ha ökad exponering baserat på de här protokollen, baserat på arkitekturen. Och därför behöver den ha ytterligare fokus på sig på säkerhetsperspektivet. Någonting som man tar med sig när man sedan går in i utvecklingsfasen. Och när vi går in i utvecklingsfasen så är det här naturligtvis där vi börjar programmera, börjar koda, börjar verkligen att skapa det som sedan ska bli vår slutliga produkt. Och här kan man generellt säga att det absolut viktigaste vi som utvecklare måste lära oss, det är att helt enkelt aldrig lita på inmatning från användare eller inmatning som kommer ut från andra servrar, någon typ av IO egentligen. Utan alltid vara väldigt duktig på att sanera och hantera egentligen det som kommer in från olika typer av användare. Här finns massor av olika typer av attacker och olika sårbarheter som är väldigt populära och vanliga som buffer overruns, cross-site scripting, SQL injections, cross-site request forgery och massa olika typer. Vi kommer återkomma till några av de här snart också, vilka skydd som finns. Ett exempel som jag tycker är ganska så intressant är att det här är ju någonting som inte bara är sårbart i Microsoft produkter eller olika typer av Microsoft arkitektur, utan det här är ett exempel som vi ser här som publicerades i Linux Journal för ett par år sedan. Det här är en PHP-funktion som exempelvis då visar hur vi skulle potentiellt kunna skydda oss mot en SQL injection-attack genom att filtrera inmatning från användarna som kom in i ett fält exempelvis och helt enkelt försöka plocka bort sådana saker som delete, update, union, insert innan vi skickar det här SQL-strukturen eller SQL-strängen till vår databas. Och det här är det vi kallar för en blacklisting egentligen som säger att vi plockar bort det som vi egentligen inte vill ha. Men det som man tittar på när man lär sig ganska snabbt och jag hoppas några redan har sett vilken attackvektor man skulle kunna potentiellt ha här. Om man bara tänker på varför inmatning som skulle potentiellt kunna vara sårbar för att ändå kunna skicka in attacker i just det här skyddet. Så är ett exempel, se var den, att helt enkelt skicka in texten delete. It, eller föra in delete och liknande egentligen i den här texten så kommer delete att raderas, men när du här returneras tillbaka så kommer du fortfarande ha ett delete kvar. Så det här är ett exempel på hur vissa attacker eller vissa sårbarheter har dokumenterade skydd som kanske kan vara aktuella för vissa avseenden men som egentligen kanske inte är tillräckliga. Och det här betyder också ett exempel på att det kräver väldigt mycket kompetens och också väldigt mycket erfarenhet att fortsätta vidareutveckla sina skydd och sin kompetens när det gäller de här olika attackerna som finns. Med andra ord, använd inte bara det som vi kallar för blacklists som det här exemplet var ett typexempel på där man filtrerar bort de ord som man absolut inte vill använda. Utan istället kan man använda både blacklist och whitelists. Och vad whitelists egentligen är, det är att vi säger att vi tillåter bara den här strukturen, vi tillåter bara de här orden. Om vi skickar in en inparameter för exempelvis plocka ut ett ID på en produkt i en databas så tillåter vi kanske bara 5 tecken. Det får inte vara mer än 5 tecken. Kommer in mer än 5 tecken så är det här någonting som är fel och då kan vi avvisa det egentligen eftersom vi vet att hela den här strängen är dålig och visa användaren att det här är någonting som är felaktigt. Så att vi begränsar oss till det som bara är korrekt och vi försöker att avvisa det som vi vet är inkorrekt. Och sen så försöker vi också att sanera om vi kan koda om materialet, det som skickas in, som exempelvis HTML koda information för att skydda oss mot skript och sådär, så ska vi försöka göra det om möjligt. Och även här så finns det ramverk som kan hjälpa oss för det. Cross-site scripting är en vanlig attack. Jag tänkte inte gå igenom exakt vad alla de här attackerna är, utan vi har inte så gott om tid för det. Utan istället så, om ni vill läsa mer om cross-site scripting så finns det massor av exempel och massa information om det. Om ni vill skydda mot cross-site scripting så kan man se till att granska alla osäkra punkter. Och Det finns ett jättebra bibliotek som heter Anti-Cross-Site Scripting som kan laddas hem från Microsofts webbsidor om man söker på Bing eller någon annan populär sökmotor. Exempelvis kan man använda cookies som bara är tillåtna att användas över HTTP eller HTTP-only cookies så att säga. Och de här exemplen som jag tar med nu egentligen är också dokumenterade exempel på hur man skyddar sig mot olika typer av attacker i SDL-processen. Vilket innebär att det här är exempel från SDL-dokumentationen och processen för sånt som man ska tänka på och man ska analysera och kika på när du väljer att implementera SDL i era produkter. Att skydda sig mot SQL injection, som jag då visade lite tidigare med exempel från Linux Journal, det är att man inte ska tillåta att dynamiskt skapa SQL-uttryck, alltså att konkatenera strängar exempelvis, väldigt vanligt exempel på en sårbarhet i webbapplikationer. Försök också att minska exponeringen av databasen. Det här kan innebära exempelvis att man använder olika typer av rollhantering, olika typer av layers eller skikt för säkerheten. Man kan använda vyer, lagrade procedurer är också bra exempel på ett sätt att skydda sig från olika typer av attacker. Ett exempel faktiskt som är en teknik som är väldigt bra att använda också i sina datalager är Link. Link i sig har inbyggt skydd emot SQL injections i och med att det där inte konkatenerar utan det här helt enkelt filtrerar baserat på andra typer av syntaxer. Så Link är ett bra sätt att skydda sig åtminstone som ett skikt emot sårbarheter för SQL injection-attacker som kan hjälpa till en hel del. Speciellt mot dynamiska SQL-uttryck. Jag nämnde också att hotbilden ser annorlunda ut och det här är naturligtvis inga konstigheter. Det innebär att Microsoft själva kontinuerligt analyserar våra egna utvecklingsmetoder men också standardiserade verktyg, standardiserade bibliotek och runtimes som används som exempelvis C, C++. Och tittar egentligen på vilka funktioner som faktiskt inte är tillräckligt säkra för att användas nu för tiden. Bland annat så har det redan nu bannlysts över 120 stycken C-funktioner. Och Microsoft kommer att fortsätta bannlysa fler och fler sådana funktioner allt eftersom. Mest för att se till att både våra egna produkter men också andras produkter blir betydligt säkrare än tidigare. Och vad vi gör med de här, jag hade en lista tidigare tänkte jag skulle visa den. Men det går inte ens att läsa på den här presentationen vilka funktioner som är bannlysta. Utan det kan man söka och hitta också i bland annat koden som finns följer med. Eller headerfiler som följer med exempelvis i Visual Studio. Men Visual Studio 2005 och senare har automatisk identifiering och migrering, vad vi kallar det för, översättning från de icke-säkra API-erna till de mer säkra API-erna. Ett exempel som visas här hur Visual Studio 2005 och 2008 och även 2010 kommer att översätta koden stringcopy till stringcopy_s som är då en säker som också då kräver som en inparameter hur stor bufferten egentligen kommer att vara som vi skickar in för att inte få buffer overruns och liknande. Här finns också runtime som SafeCRT eller StringSafe som man kan använda sig av. Och man kan också använda sig av en band.h, en include-fil som gör att den kommer identifiera vilka API-er som inte är tillåtna att använda längre. Om man vill vara lite seriös och verkligen gå på djupet så kan man använda någonting som heter SAL eller Standard Annotation Language. Vilket egentligen är makron kan man tänka sig som införs på C++-koden som hjälper till vid den statiska kodanalysen för att definiera vilka områden i applikationen som är potentiellt mer utsatta för attacker eller sårbarheter än andra. Och på det sättet kan man underlätta för kompilatorn och den statiska kodanalysen för att sätta relationer mellan kod och komponenter från varandra genom alltså lite man ska säga deklarativ programmering som egentligen inte är någonting med logiken att göra utan mer egentligen en beskrivning för kompilatorerna och verktygen vad som är mer eller mindre sårbart. Något som också är viktigt att tänka på är när det gäller kryptering och signering. Någonting som är ganska vanligt fortfarande bland många utvecklare är att börja titta på att bygga egna krypteringsalgoritmer eller signeringsalgoritmer och strukturer. Generellt så gäller det att inte skapa någonting eget utan använda de som är standardiserade, de som är befintliga. Ofta betyder det att koden till dessa algoritmer finns exponerade så att alla vet hur de fungerar men det är inte det som är sårbarheten i det utan... Eller, styrkan är just att det är helt okej att publicera dessa algoritmer och koder. Ett exempel också på, eller några exempel på vad man inte ska använda för kryptering och signeringsalgoritmer är MD4, MD5 för checksummor. Man ska inte använda AES längre, eller förlåt, man ska använda SHA-2-sviten och AES för kryptering. Försök att använda stora och långa symmetriska nycklar, helst över 128 bitar. Och när det gäller slumptalsgeneratorer, även där viktigt att använda sådana som är väl dokumenterade, väl implementerade och även då helst inte försöka bygga egna. Det är väldigt komplext att bygga sådana här säkerhetsrelaterade funktioner som är så pass avancerade så att det är matematiskt. Det kräver väldigt mycket matematik och utvecklingsmetodik naturligtvis för att kunna förstå vad som egentligen sker. Man ska inte heller lagra hemligheter i koden som exempelvis nycklar och sånt. Det kan låta som sunt förnuft men fortfarande någonting som görs väldigt, väldigt ofta. Vad som också kan vara bra att fundera på det är att vara så kallad crypto-agile. Alltså att höja abstraktionsnivån när du väljer vilken krypteringsalgoritm eller krypteringsstruktur eller signeringsstruktur som ni använder. För att i senare skede kunna byta ut den algoritm ni använder emot någon som är säkrare. Det är fortfarande så att de här algoritmerna som idag rekommenderas att användas fortfarande påverkar eller är under stress och påverkan eller analys för hackningsförsök. Så att vara förberedd och kunna vara så pass flexibel så att det går att byta ut dem i efterhand är en styrka om det går att hantera i applikationen. Det är naturligtvis någonting som också kanske potentiellt inför vissa utmaningar när det gäller checksummor och sånt, men någonting som också är någonting att absolut försöka ta med i arkitekturen, speciellt i mellanversioner. När man använder C++ exempelvis så kan det också vara bra att känna till vilka kompilator- och länkningsflaggor som finns att använda sig av. Och det här är några av de som man generellt använder när vi bygger våra runtimes. Jag vet att exempelvis Silverlight använder alla de här flaggorna i standardutförandet, ända från version 1.0, för att se till att vi inte har några utmaningar med just runtimen som ska vara så lite som möjligt. Och här finns några av de flaggorna som exempelvis GS, som ser till att man identifierar Stack Overflow som är en potentiell vanlig attack som sker i C++-applikationer. NX Compat tycker jag också är intressant som då använder, som egentligen markerar kodsegment som att det här är bara data eller exekverbar kod. Och man ser till att man är kompatibel med den hantering som finns stöd för i arkitekturen på processorer exempelvis. Här finns också andra verktyg som man kan använda sig av som Prefast FXCOP för att göra statisk analys på både källkod och på binärer. Appverify och Code Coverage är också verktyg som man kan ladda hem. Alla de här är gratis användbara och många av dem är så flexibla så att man kan förändra med egna regler som FXCOP exempelvis. När vi sedan går in i testningsfasen så är ett moment som också är något som krävs av SDL, Security Development Lifecycle, är att man ska fassa alla filformat som man konsumerar i sin applikation. Att fassa innebär egentligen att man skickar information, skickar data till filen eller till de API:er som man skickar som är oförutsedda, som inte egentligen kanske uppfyller alla filformat eller man kanske förstör filformat eller olika typer av hanteringar. Och det här är någonting som man behöver göra väldigt mycket egentligen och som syns då i det här i presentationen är att för alla per filformat som man använder i sin applikation som man konsumerar, alltså man öppnar en Word-fil eller något annat typ av PNG eller JPG eller GIF-ar, så ska man åtminstone iterera med fuzzing, alltså olika, göra 100 000 iterationer per sånt här filformat. Och här är det ju viktigt att automatisera sånt där. Det är helt omöjligt att manuellt göra 100 000 iterationer per filformat. Så därför måste man alltså fokusera på att bygga lager i sin applikation som man kan injicera fuzzing-testning i. Och det finns också verktyg som kan användas för att göra sådana automatiska iterationer. Det här är någonting som är viktigt att tänka på och inte bara för inparametrar men utparametrar. Att kunna se till att all typ av kommunikation och in- och utmatning egentligen kan hanteras för fuzzing eller kan testas med hjälp av fuzzing. I testningsfasen så görs också det som kallas för en security push. Och den här security pushen är otroligt relevant och väldigt viktig. Det var det jag nämnde också som gjordes i Windows Server 2003 som första vändan och sen som också naturligtvis har tagits över till andra produkter. Det här börjar vanligtvis när den första betan egentligen publiceras och startar. Och security pushen är egentligen inte någonting som ersätter allt proaktivt säkerhetsarbete som har skett under utvecklingen, utan det här är helt enkelt en formell dedikerad, en dedikerad period där utvecklarna och testarna ska identifiera säkerhetsbuggar, men egentligen inte laga dem, utan det är egentligen att hitta buggarna, dokumentera dem och beskriva dem, men inte lägga ner tid på att försöka fixa dem, utan då går man tillbaka iterativt och så börjar man patcha och sånt där, och naturligtvis inför nästa beta så är det här lagat och klart, eller man patchar även betor i vissa avseenden. Och det som är intressant här också naturligtvis med när man börjar göra security pusher och man börjar verkligen analysera och testa och hitta säkerhetsluckor, det är ju att veta, men jag har ju hysteriskt mycket kod i mitt projekt och jag har biljarder rader kod, så hur ska jag prioritera bland alla de här olika komponenterna, och när vet jag att jag är klar? När vet jag att jag har hittat alla buggar, vilket naturligtvis potentiellt med största sannolikhet idag fortfarande är omöjligt att hitta alla buggar. Men vad man kan använda sig av är den här metoden som egentligen kommer från biologin för att hitta utmaningar och trender egentligen. Där man då kan dela upp testteamen i två stycken grupper. X och Y i det här fallet, eller X-gruppen och Y-gruppen. Och be dem att göra en dedikerad security push att identifiera och hitta buggar. De här kommer då att hitta ett antal buggar. Den ena gruppen kommer att hitta x antal buggar, den andra gruppen kommer att hitta y antal buggar. De kommer med största sannolikhet också ha ett gemensamt snitt av buggar om de nu tittar på samma komponent, vilket är naturligt. Och vad man då kan använda är den här matematiska formeln att x genom b, där b är det antalet buggar som vi kan uppskattningsvis ha i vår produkt, är egentligen snittet då genom y. Ett exempel på det här leder till att om den första gruppen hittar 10 buggar och den andra gruppen hittar 12 buggar och de tillsammans hittar 4 buggar, så leder det till att det totala antalet buggar potentiellt i projektet är 30. Och eftersom de då egentligen tillsammans bara hittat 18 stycken buggar, totalt hittat 18 stycken buggar, så är det egentligen bara att fortsätta leta. Det finns fortfarande åtminstone 12 stycken buggar kvar. Och det här är någonting man kan använda som åtminstone ett trendverktyg för att se hur ligger vi till, sköter vi oss bra. Och någonting som vi själva också använder för att applicera på vår egen utveckling. Vad man också kan göra, och den här listan är lång och rigorös, någonting som vi inte kommer att gå igenom i detalj. Men det är en bra beskrivning över hur vi ska prioritera kod som vi ska lägga ytterligare tester på. Och här tycker jag det är väldigt spännande att vi ska försöka att granska, säkerhetsgranska kod som är gammal, alltså kod som vi inte har rört på väldigt länge. Det finns en större risk för att den har säkerhetsutmaningar än kod som kanske är nyare. Jag tycker också det är väldigt relevant att titta på kod som har en väldigt hög churn, alltså som kontinuerligt uppdateras, vilket egentligen innebär att man kanske kontinuerligt initierar eller introducerar säkerhetsluckor. Det är också viktigt att ska se vad hittar den någonstans. Egentligen det här kan vara lite känsligt, men kod som skrivs utav personer som har en historia att kanske inte vara duktiga säkerhetsutvecklare är också naturligtvis kod som ska läggas ytterligare fokus på. Medan kod som skrivs av personer som har en väldigt duktig eller väldigt bevisad bakgrund med god säkerhetskännedom och en låg tröskel eller en låg nivå på säkerhetshål är någonting som man kanske kan tona ner istället. Den här listan kan diskuteras väldigt länge. Men det finns en hel del att titta på det här. Jag tycker också att det tredje nedifrån i granska kod som innehåller stora funktioner är relevant. Och här kan vi titta på att ju större en funktion blir, desto mer komplex blir den. Och här finns ju andra verktyg som exempelvis Visual Studio för att titta det som kallas för cyclomatic complexity och se hur komplex är egentligen en metodfunktion som egentligen inte analyserar säkerhetsstrukturen utan mer egentligen komplexiteten av en metod. Det finns andra teser och saker som man kan bemöta här också. Men det här är lite som sker under testningsfasen naturligtvis och någonting som kräver mycket arbete. När vi sedan går in i releasefasen så planeras helt och hållet den process som bör finnas eller måste finnas på plats enligt SDL för support innan vi går in i supportfasen. Hur hanterar vi utmaningar som uppstår i integriteten? Vad händer vad händer om det händer att data läcker eller någonting? Hur hanterar vi det? Vem är ansvarig för olika typer av projekt och hanteringar av supportprocessen? Hur hanterar vi utmaningar som uppstår direkt och annonseras direkt, som direkt potentiellt börjar publiceras attackkoder och attackvektorer för? Här görs också en så kallad sista säkerhetsgranskning, Final Security Review, som egentligen går ut på att man tittar på alla de krav som finns i SDL och ser, uppfyller vi alla de här kraven, då kan också den personen som är totalansvarig för SDL och säkerhetsimplementationen välja att godkänna produkten från ett SDL-perspektiv innan produkten lanseras. Man var också medveten att när vi lanserar och publicerar produkten till RTM eller Release Manufacturing eller Release to Web, så ska vi också naturligtvis arkivera den kod som vi sedan publicerar, så vi har den lagrad för oss för att veta att det var den här koden som vi slutligen beslöt oss för att lansera, och det var ingenting annat, så att vi inte introducerar patchar i det som vi sedan har skickat ut på det sättet. Utan det är mycket viktigt att ha den här versionshanteringen väldigt strukturerad och formellt hanterad. Vi går sedan in i supportprocessen, och här är också viktigt att när någonting uppstår, räkna med att någonting kommer att uppstå, så är det inte bara att laga problemet och säga att nu är vi klara eller patcha, utan gå egentligen hela vägen tillbaka till roten och titta på vad var det som varit fel, vad var versionen på filen, vilket namn på filen, är det här en bugg som uppstått vid utvecklingen, är det någonting som uppstod i form av designen, hur kan vi naturligtvis då dokumentera och återanvända den lärdomen som vi har dragit ifrån den här buggen. Och hur kan vi automatiskt nästa gång hitta just den här buggen med tester och verktyg? Och finns den här buggen potentiellt i andra komponenter som vi kanske inte har tänkt på tidigare, som fortfarande inte har identifierats eftersom koden kanske används någon annanstans? Det finns massor av olika exempel på det här, men det här är något som man helt enkelt ska ta tillbaka. Det handlar mycket om egentligen att återanvända de erfarenheter man får och verkligen gå till roten med problemet och implementera då lösning på problemet i processen SDL, så att vi nästa gång vi utvecklar kan dra nytta av den lärdom vi har haft. Och det här är alltså återigen en process som kontinuerligt måste föra tillbaka feedbacken till utvecklingsteamet, designteamet, så att vi kan lära oss mycket mer av det. Ett exempel som jag är väldigt stolt över, naturligtvis någonting som jag tycker kan vara värt att känna till och ta upp, det är hur vi i Silverlight har använt Security Vendor Lifecycle. Silverlight har i alla dess iterationer från och med version 1 egentligen då genomgått en formell SDL, vilket innebär att alla utvecklare och testare har genomfört träning och utbildning. Vi kan också utan att hymla med det säga att i och med att Silverlight kom relativt sent på marknaden, så har vi också haft möjligheten att kunna analysera konkurrenter och sett vad har de haft för utmaningar med sina produkter och applicerat direkt skydd och försökt slippa de säkerhetsutmaningarna i vår implementation av en rik internetarkitektur. Vi använder också, som jag nämnde tidigare, säker kompilering med flaggor i Visual Studio för att se till att man skyddar sig mot de vanligaste hoten eller buffer overruns och liknande. Vi använder också det här standard annotation language för att se till att beskriva hur komponenter kommunicerar med varandra och vilka parametrar som hör till vad och vad SAL egentligen är avsett att använda för. Vi gör också kodgranskningar, både manuella och automatiska. Det är viktigt att känna till att en kodisk sta, en sta, ko, statisk kodanalys är jättebra ifrån ett verktygsperspektiv, men vi ska aldrig ersätta det som vi kan göra som personer och kompetensen som behövs. Så att manuell kodgranskning är fortfarande jätterelevant. Någonting som också uppmuntras i flera avseenden för att se till att man höjer kompetensnivån inom utvecklingsteamet och gruppen, och hjälper varandra att växa hela tiden för att bli bättre utvecklare och bättre på säkerhet. Vi har också analyserat och testat andra plattformar, exempelvis Macintosh eller Mac OS X, eftersom Silverlight även finns för den plattformen. Det här innebär också att vi också har gjort tester och lärt oss väldigt mycket om sårbarheter och utmaningar i andra webbläsare. Och naturligtvis återkopplat även den hanteringen till de utvecklingsteamen, så att de också kan lära sig att bli bättre. Resultatet är att idag, så vitt jag känner till, och det här får ni gärna skicka till mig efteråt om det är, om jag ljuger här. Jag har sökt och letat, men det finns idag inga säkerhetsrelaterade sårbarheter i Silverlight. Åtminstone inte som jag känner till då, och inte som någon annan än känner till, som jag förstår. Det kan ju fortfarande vara så att det finns sårbarheter som inte har identifierats och uppdaterats eller annonserats. Men som vi känner till, inga säkerhetsrelaterade sårbarheter i Silverlight. Flera företag använder också agila principer, agila utvecklingsmetoder, och då är frågan, kan man använda SDL i agila processer? För det man märker när man tittar på SDL är att det här är väldigt vattenfallsberoende, vattenfallsorienterad, väldigt linjär process med de här tydliga faserna. Och det här är någonting som gör att många tycker att SDL bara är aktuellt för stora produktlanseringar, stora långa projekt. Men faktum är att SDL har anpassats till agila principer och metoder också. Så att det finns möjlighet att kunna läsa upp sig och implementera SDL med agila metoder. Vad man egentligen gör då är att man kategoriserar de krav som finns för processen lite annorlunda. Egentligen så innebär det att man delar upp dem i tre stycken kategorier. Krav kan kategoriseras antingen som onboarding, vilket egentligen innebär att det här är ett krav som ska hanteras en gång i projektet, antingen då vid uppstart eller kanske något specifikt som final security review exempelvis, en liknande, som man gör precis när man lanserar och släpper. Det finns en engångstillfälle när det här kravet ska hanteras. Sen finns det krav som kategoriseras som någonting som måste implementeras i varje sprint. Det som är vanligt att göra där är att exempelvis implementera och hantera som kodgranskning, kodanalys vid utveckling. Det är ganska enkelt att automatiskt hantera. Det är någonting som inte kräver speciellt mycket mera tid i sprinten, utan någonting som är naturliga steg att automatiskt hantera via verktyg. Så det går absolut att den kategorin är någonting som sker i varje sprint. Och sen finns det en ytterligare kategori då, det är egentligen där man sorterar in resten av kraven i hinkar eller buckets, där man säger att inne i varje sprint så ska åtminstone ett krav ifrån varje bucket hanteras under respektive sprint. En som handlar om security verification, en som handlar om design review, en som handlar om the response plans. Ett exempel på det här då egentligen är att vi väljer aktiviteter från de olika buckets, i det här fallet security verification och sånt, som att fassa in matinfofiler för den här sprinten, som då blir en story som vi alltså använder i den här sprinten som vi implementerar, och då behöver vi inte göra den i nästa sprint istället. Och så försöker man då se till att man kommer igenom alla krav kontinuerligt under sprinterna, så att man till slut kan även säga att vi har gjort uppfyllt alla de krav som krävs för att ha en formell SDL-prägel. Det finns jättebra dokumentation också på www.microsoft.com/SDL om man vill läsa mer om det här. Där finns också ett enormt bra training kit, eller så developer toolkit för SDL, som innehåller både virtuella labbar på MSDN där man inte behöver installera någonting själv. Eller så finns det både filmer, dokumentation och presentationer för specifika sårbarheter, specifika moment i SDL som du som utvecklare och arkitekt kan använda dig av för att se till att utbildningen inom ert företag snabbt kommer igång inför en ny mjukvaruutvecklingsprojekt, eller kanske någonting som ni vill ha på sidan om, för att någonting som ni kontinuerligt ska kunna bevisa att ni är bättre på säkerhet än någon annan. Så SDL, www.microsoft.com/SDL, och vill man läsa lite mer om teamet som bloggar lite kontinuerligt, så finns det en blogg på blogs.msdn.com/SDL. Där finns det också en del information och skriver artiklar. De publicerar lite ny information som är relevanta. Men jag vill absolut rekommendera www.microsoft.com/SDL. Där finns den absolut bästa informationen, och där finns informationen kategoriserad för utvecklare, arkitekter, beslutsfattare, white papers, videos, exempelkod, jätteintressanta white papers och sånt. Det var faktiskt det som jag tänkte ta upp i den här presentationen. Jag hoppas att ni har haft en trevlig lunch, att ni får en fortsatt trevlig eftermiddag och naturligtvis en fortsatt trevlig vår. Om ni vill komma i kontakt med mig så borde jag ha skrivit min e-postadress eller liknande på sliden. Men det enklaste är att gå på msdn.se/johanell. Johan till och med. msdn.se/Johan. Eller följa mig på Twitter på Johan Lindfors. Och jag hoppas att ni får en trevlig dag. Tack för mig.